Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkomna till AT-läkarna, en podd som riktar sig till läkare.
På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.
Jag heter Ida Björnstjärna.
Och jag heter Ann-Katrin Kådan.
Välkomna till AT-läkarna och till ett litet specialavsnitt kan man säga.
Ja, just det. Vi gör ett samarbete med en awareness-kampanj som pågår just nu om aortastenos. Så det är det vi kommer fokusera lite extra på idag.
Precis. Och alltså en awareness-kampanj är ju helt enkelt att öka medvetenheten kring olika sjukdomar. Och just nu är det aortastenos. Och det är ju för att det här är en väldigt allvarlig sjukdom som det finns bra behandling för. Men utan behandling så är den dödlig. Och den är ganska vanlig.
Exakt. Så nu ska vi gå igenom aortastenos från A till Ö.
Yes.
Nu kör vi.
Ja. Nu kör vi.
Vad är aortastenos, Ida?
Det är den vanligaste förvärvade klaffsjukdomen. Prevalensen av aortastenos, det ökar ju med åldern såklart. Och den är cirka 12% i gruppen 75 år och äldre. Och därav utgörs 3% av tät aortastenos. Mm. Och sån här tät aortastenos i gruppen 85 år och äldre är så hög som 6%. Så det är ganska vanligt egentligen. Och som man hör på namnet så betyder stenos förträngning. Så att aortaklaffen är helt enkelt för trång. Och förträngningen kommer ju av arteriskleros.
Just det.
Man tror att antalet aortastenospatienter kommer att dubbleras de kommande åren på grund av den åldrande befolkningen. Så det här är ju framförallt en sjukdom som drabbar äldre, men även yngre.
Och aortastenos kan bero på olika saker. Det är lite olika beroende på vilken åldersgrupp man tittar på. Men det vanligaste är ju såklart en ateroskleros, en sklerotisk degeneration. Mm. Men man kan också ha en kongenital, alltså en medfödd aortastenos. Eller en hjärtmissbildning som ökar risken för aortastenos. Som till exempel en bikuspid aortaklaff. Mm. Sen en anledning som är mer vanlig global, men såklart finns i Sverige också, är reumatisk feber som i sin tur leder till en kronisk vulvulär fibros. Och då är det ju mer barn som drabbas.
Mm.
Och man kan också ha en infektiös endokardit som i sin tur leder till aortastenos.
Mm. Till exempel vid ett intravenöst missbruk eller en klaffprotes.
Exakt. Och vad får man för symptom där, Ida, om man har en aortastenos?
Ja, men det är ju det som är lite lurigt med aortastenos. Att symptomen kan lätt förväxlas med vanligt åldrande. När man blir gammal blir man ju tröttare och mer orkeslös och får lite försämrad kondition. Det kan vara helt normalt, men det kan också vara tidiga tecken av en aortastenos. Kardinalsymptomen vid uttalad aortastenos, det är angina, ansträngningsutlöst presynkope eller synkope och dyspne. Om det har gått så långt att man har fått hjärtsvikt, då är medianöverlevnaden 1-2 år. Om det är så att man har fått kärlkramp eller synkope så är det 3 års medianöverlevnad. Det är ganska lite verkligen.
Ja, om man inte gör någonting åt det.
För det finns bra behandling. När hjärtat ska pressa igenom blod genom den här trånga öppningen som aortastenosen innebär, då kommer ju det få arbeta hårdare. vilket kommer leda till en hypertrofiering av hjärtmuskulaturen. Och en större hjärtmuskulatur behöver ju mera syre, men den kommer få mindre syre för att koronalkärlen får sämre genomblödning. Och det hänger ihop med att alltså koronalkärlen utgår ifrån aortaroten. Och när man har en aortastenos så kommer det, dels får man inte tillräckligt mycket blod genom aortastenosen eller genom aortaklaffen när man behöver mer blod. Och sen är det också så att rent flödet kommer gå mer centralt i aorta och inte ligga lika bra till längs kärlväggen. Och då kommer koronalkärlen inte få tillräckligt mycket blod.
Just det. Och sen så finns det ju då några saker som kan göra att man upptäcker det här innan det har gått för långt.
Mm.
Och då, dels så när man känner på pulsen så kan det vara vad som kallas för pulsus parvus etardus. Och det betyder helt enkelt att pulsen är svag och att den kan palperas lite senare än själva hjärtljudet.
Mm.
Och sen så gällande blodtrycket så kan man egentligen säga ja, det kan vara hur som helst. Men, det kan vara, oftast är det normalt eller högt. Men om man har fått en hjärtsviktkomplikation så kan det vara lågt.
Exakt.
Men det viktigaste är ju blåsljudet.
Absolut. Och det här blåsljudet, det låter så här.
Vi lyssnar på det normala hjärtljudet också så att ni kan jämföra. Och så blåsljudet så som det låter vid en aortastenos igen.
Det är ett strävt systoliskt blåsljud. Det kan antingen vara tidigt i systole, men vid mera tätare stenos så är det senare i systole. Det hörs bäst över interkostalrum 2, alltså I2, på höger sida, alltså dexter. Men ljudet fortleds också mot hjärtapex och upp mot karotiderna. Det kan också vara svårt att höra andra tonen. Vilket beror på, alltså andra tonen, det är ju ljudet av aorta och pulmonalis-klaffen som slår igen. Men när man har en väldigt stenoserad aortaklaff så får man inte till den här klicket, det här liksom knycken. Utan de är så stela så att det blir liksom inget bra ljud av det.
Nej.
Så att andra tonen hörs svagare.
Just det. Vi tar och lyssnar bara en sista gång på hur det här systoliska blåsljudet låter. Och då går vi liksom naturligt över till själva utredningen. För när man hör det här ljudet, då ska man skicka en remiss till kardiologen. Och provmässigt så ska man då i en utredning av en aortastenos ta HB, elstatus, njurstatus, proBNP och troponin. Och proBNP är ju ett prov som man kan följa en utveckling av hjärtsvikt, kan man ju säga.
Just det.
Man ska såklart ta ett vanligt EKG. Och i det kan man ju då eventuellt se en förskjutning av elaxeln och tecken till vänsterkammarhypertrofi. Men ett normalt EKG gör ju inte att man inte har en aortastenos.
Nej, men precis. Och den viktigaste delen i utredningen, det är ju ett hjärteko. Alltså en ekokardiografi, ett ultraljud av hjärtat. Och då får man information om klaffarnas förkalkningsgrad och rörlighet, alltså mobilitet. Man ser vänsterkammarens hypertrofigrad och funktion. Man ser alltså ejektionsfraktionen, och det är ju hur mycket vänsterkammaren pumpar ut i ett slag, alltså själva volymen. Man kan få fram flödeshastigheten över aortaklaffen, beräkna max- och medelgradient. Och det är alltså tryckskillnaden mellan kammare och aorta. Och sen ser man också hur mycket aortaklaffen öppnar sig.
Just det. Och beroende på de här olika faktorerna kan man sen dela in aortastenosen i lindrig, måttlig eller uttalad. Och man kan väl säga då i alla fall att när den är uttalad så brukar man ha en klaffarea på under 1 cm. Och normalt är det 3-4. Andra undersökningar man kan göra är en kärlkransröntgen. Det gör man på alla som är över 40. Och det är ju för att det är så otroligt vanligt med en kranskärlssjukdom samtidigt som man har aortastenos. Någonting man kan göra om patienten inte har symptom är ju ett arbetsprov. Och då, så kan man ju, då kan man göra en utvärdering ifall man märker någon påverkan vid större ansträngning. Om man har nedsatt arbetsförmåga eller om man till exempel inte kan höja sitt blodtryck vid ansträngning. Så kan det vara en anledning till att göra en intervention.
Precis.
Och på tal om intervention, Ida. Vad kan man göra för behandlingar?
Ja, alltså vad man ska välja för behandling, det är ju ingenting som en läkare bestämmer själv, utan det här är någonting som diskuteras på multidisciplinära konferenser. Det man tar i beaktande är ju stenosgraden, hur det har utvecklats över tid, hur mycket symptom patienten har, förväntad överlevnadstid, olika risker vid olika ingrepp och om det står i vägen mellan olika saker så kan patienten själv få komma med önskemål.
Just det. Det finns ju ingen farmakologisk behandling för stenosen i sig. Men man behandlar ju såklart andra faktorer som hypertoni och systolisk hjärtsvikt. Men det som gäller om man ska göra en intervention är egentligen tre saker. Man kan göra en klaffvidgning med en ballongkateter. Men det gör man mest med patienter som är väldigt hemodynamiskt instabila eller i diagnostiskt syfte för att man inte riktigt vet vad det är som orsakar patientens symptom, om det är aortastenosen eller något annat. Det är inte en botande behandling. Men annars så är ju behandlingen helt enkelt att sätta in en ny hjärtklaff. Antingen genom öppen operation, en sternotomi, eller genom en kateterburen insättning av en hjärtklaff via ljumsken, så kallad TAVI. Och generellt sett kan man ju säga att en öppen operation rekommenderas till patienter med färre riskfaktorer och yngre. Och TAVI rekommenderas till de som är äldre än 75 eller där operationsrisken är ökad. Och det är ju för att eftersom TAVI-operationen sker via ljumsken så är det en mindre operation. Så man har lite kortare sjukhusvistelse och en kortare återhämtningsperiod och man behöver inte söva patienten.
Det finns två olika val att göra i vilken aortaklaff som ska väljas. Antingen är det en mekanisk eller en biologisk. Den mekaniska väljs till patienter med längre förväntad överlevnad än 10 år. Men det kräver att man kan tolerera antikoagulantia-behandling. För att man behöver livslång varanbehandling om man har en mekanisk aortaklaff. Den biologiska, den behöver man inte någon varanbehandling. Men den håller bara i 10 år. Så att om man har längre förväntad överlevnad än så är ju inte det här det bästa valet. Man kan byta ut den här om det skulle vara några problem eller så.
Ja, det kan man göra. Ja, men då så. Då vet ni liksom det mesta om aortastenos.
Ja, precis.
Och vill ni veta mer så har vi lite tips.
Dels kan ni läsa i Läkartidningen en artikel som heter Aortastenos, en vanlig sjukdom som kräver individualiserad handläggning. Och då är det faktiskt två av mina gamla kära klasskamrater som har skrivit den. Wendela Berglund och Gustav Mattsson tillsammans med Peter Magnusson som är överläkare i kardiologi. Sen så finns det en superbra hemsida.
Just det, lyssna på hjärtat.se. Där kan man hitta mer information.
Och sen så finns ju internetmedicin och alla vanliga.
Ja, självklart.
Precis. Ja, men superkul att ni lyssnade på det här lite specialavsnittet.
Missa inte aortastenoserna. Lyssna efter blåsljud. Och sen så hörs vi om en vecka.
Det gör vi.
Hej då!
Ha det bra. Hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.